Välkomna tillbaka till Klimat for Dummies. Detta är nog faktiskt det sista för året, för 2022. Och naturligtvis så ska vi hålla oss kvar vid, ni vet, den här eviga frågan om elpriser och hur man egentligen ska göra för att komma runt den där stora elräkningen i slutet av månaden. Med oss som vanligt har vi Mattias Gollman. Du fryser inte så mycket som jag gör just nu, eller?
Nej, jag sitter i Bangkok och fryser inte det allra minsta. Försöker få julkänslor trots att det är 30 grader varmt ute och mycket plastgranar blir det. Men du, hedersdoktor Jasmin har du blivit sen vi hörde sist. Grattis!
Ja, men tack! Herregud! Det är ju nästan lite overkligt. Jag var tvungen att fråga om jag hade drömt det. Jag skrev och frågade, ursäkta mig, jag fick ett samtal om detta häromdagen. Drömde jag om detta eller var det på riktigt? Men tydligen är det på riktigt och nu står det svart på vitt på LTHs sida att jag är utnämnd som hedersdoktor. Så det är stort, måste jag säga. Så tack. Har inte smält det riktigt än. Så jag ska, nästa gång kanske jag har en stor hatt på mig. Vem vet, jag kanske bara går runt med den här hatten. Men hörni, nu ska vi slänga oss in i dagens ämne och med oss här har vi Mark Hoffman, vd på E.ON, och vi ska prata om just det här med el och energi.
Ja.
Och min första fråga, varmt välkommen Mark för det första, vad kul att ha med dig. Jag tänker att vi slänger oss över dig direkt och vill fråga, vad är energi?
Ja, hej och grattis från min sida också till utnämningen och hedersdoktorn. Ja, vad är el och hur utbytbar är el och annan energi? För det första, det stämmer att el är en högvärdig form av energi som har fördelen att kunna användas till många, många saker. Som till exempel driva effektiva elmotorer i bilar och maskiner och elektronik och datorer. El har ju också fördelen att kunna produceras både fossilfritt och förnybart. Och elektrifiering av industri- och transportsektorn, som många pratar om och som är full igång, är därför ett viktigt medel för att fasa ut de fossila bränslen i många användningsområden. Det finns dock också många områden där el är inte det bästa alternativet. Och då kanske i första hand i uppvärmning. På ställen där till exempel fjärrvärmen är ett alternativ för uppvärmning, är det ett mer resurseffektivt sätt att använda energin. Fjärrvärmen kan till vara spillvärme och göra värme av restprodukter från skog och avfall som inte kan eller bör återvinnas. Dessutom kan fjärrvärme möjliggöra effektiv lokal och planerbar elproduktion i form av kraftvärme. Så fjärrvärmen är också en väldigt fin form av energi för att värma våra hus och som verkligen ser till att ingen energi går till spillo.
Och då undrar man ju lite, kan du inte bara utveckla lite så här, hur utbytbar är el och annan energi? Och att just det här som du var inne på, men man säger ibland att man inte ska använda el i onödan. Det är en så förädlad form av energi och andra gånger hör vi så att allt ska gå på el i framtiden och hur mycket mer vi behöver. Men hur ska man resonera här och förstå den här debatten?
Ja, alltså man måste se, det finns vissa industriella processer som behöver hög värme. Där är el inte det bästa alternativet. Det finns andra områden, tar vi transportsektorn, tar vi elbilar. Det ser vi redan idag, vi har sett utvecklingen av elbilar på våra vägar, den explosionsartiga utvecklingen, att det är el en absolut bra alternativ som kommer mit många, många miljöfördelar. Sen när du pratar om spillvärme, om spillenergi, att ingenting ska gå till spillo, jag tror vi kommer senare till punkten också, att energisystemet är i en ansträngd situation i Europa just nu. Och det ska vi spara på energin. Det ska vi verkligen tänka på. Okej, behöver jag använda energin? Kan jag göra det mer effektiv? Hur undviker jag? Och när jag säger jag, då menar jag dig och mig och alla. Hur kan jag undvika att använda energi? Eller hur kan jag göra det så effektiv, så sparsamt som möjligt?
Och jag tror vi kommer tillbaka lite till den frågan. Kan vi bara fråga det här, vad är skillnaden mellan fossilfritt och förnybart? Där tror jag att många har några frågetecken.
Förnybar energi består endast av förnybara energikällor. Och det innebär att energikällorna konstant förnyas eller aldrig tar slut. Till förnybara källor hör Wind, Sol, Vatten. Och i Sverige är Vatten den förnybara Energiekällan, som wir haben mest auf. Der war förnybart. Fossilfri el innehåller båda förnybara Energiekällor och Kärnkraft. Och Kärnkraft baseras på Uran, som idag är vanligt förekommande i naturen, men som inte kommer att finnas för alltid, alltså inte är förnybart. Hur länge uranet kommer att räcka, det råder det delade meningar om, men en vanlig uppskattning är cirka 100 år till med dagens konsumtionsnivå.
Och just den där skillnaden mellan begreppet fossilfri och förnybar är ju hela skiljelinjen i svensk politik. Och när man nu hör dig, Mark, så har man också fått facit för vad det där bråket om de där orden egentligen betyder. Sen när vi hör dig, Mark, så tänker jag också att många av oss hör att du har en tysk, förmodligen, accent. Och det hjälper att göra det enklare för oss att lyfta blicken också lite utanför det svenska perspektivet. Och den här stenhårda debatten som vi har i Sverige, och där det liksom blev en huvudfråga i valrörelsen ganska nyss. Detta förnybart eller fossilfritt. Är det någonting du känner igen från andra länder? Dels är ju ni en internationell aktör, och det ser du själv en internationell person.
Kan du ta om din fråga lagade? Jag förstod inte hela frågan, förlåt. Kan du ta om den?
När du jämför den svenska energidebatten, som just mycket handlar om det här, förnybart eller fossilfritt, och så lyfter du blicken till en europeisk kontext, till din tyska bakgrund eller till andra länder där E.ON är stora och starka. Har vi en typisk debatt i Sverige eller är vi unika?
Alltså, egentligen går det tillbaka till frågan i Europa, hur respektive elsystem och elmix och energisystemet ser ut. I Sverige har vi väldigt låg, förhållandevis låg användning av fossila bränslen. Så vi har bara en bit kvar till att komma till nullutsläpp. Och om vi tittar på år 2020 kom cirka 30% av tillförd energi från fossila bränslen. Det ser annorlunda ut i många europeiska länder. Och om vi tittar på de 30% där inte minst i Transportsektorn och inom industrin har vi en hel del Arbete kvar att göra för att nå de Utsläppsminskningar som krävs. Och der Elektrifiering igen är en väldigt viktig del av lösningen. Vi behöver använda energin smartare och mer effektiv. Samtidigt innebär Elektrifiering behov att mer fossilfri energiproduktion och kommer till stånd och att vi har också mer distribution eller rätt förutsättningar att kunna distribuera el. Und der Voraussetzungen in Sverige. Des Utom habe ich in Sverige, wenn wir titta på hur Energiemixen ser ut, väldigt stark Anteil auf Vattenkraft, auf Kernkraft und Verlüberkraft in Form auf Wind. Som, und der Podest hat einen väldigt fin Förderl und Klimatperspektiv, som inte andra länder i Europa har. I Europa har många länder stark gasberoende, oljeberoende och beroende auf fossiler bränslen. Därav är den Diskussionen som man har i Sverige väldigt stark fokuserat, är det bara förnybart eller förnybart, also fossilfritt eller fossilfritt. Och det betyder, är det vind och kärnkraft eller är det bara vindkraft? För att förenkla det väldigt mycket nu.
Och i botten av alla alternativen har vi vattenkraften, som man ofta glömmer bort, men som ger oss den stabila grunden vi behöver. Och Mark, när man hör dig berätta om hur väldigt mycket förnybar och fossilfri energi vi har, så är det ju lätt hänt att man tänker att vi i stort sett är framme, särskilt om man också minns att vi har ju en stor elexport. Men på debatten låter det inte alls som att vi nästan är framme, utan tvärtom som att vi har en väldig och dessutom ganska akut läxa framför oss. Mycket att göra i närtid. Vad beror det på egentligen?
Ja, läxan framför oss är att många pratar om en fördubbling av elanvändning på grund av elektrifiering. Alltså, låt oss komma tillbaka. Elektrifiering är en väldigt fin och viktig nyckel till att lösa klimatutmaningen. Inte men, och det som vi behöver är mer el. Och det betyder också, vi måste transportera mer el. Så, det har gjorts ett antal prognoser kring hur mycket el som kommer att krävas framåt för att lyckas mit den Elektrifiering. Bland annat har Energieföretagen i Sverige mit Hjälp av Energieforsk och POFU tagit fram en Szenarioanalys för elanvändning i Sverige år 2045. Och i ett av Szenarierna, där samtliga aviserade Satsningar, som vi också hör mycket om, på Elektrifiering, inklusive Batteriefabriker, fossilfritt Stål och Elektrifiering av Transportsektorn, kommer det att krävas upp mot 310 Terawattimmar per år Energieanvändning eller Elanvändning i 2045. Och om man relaterar det till dagens 140 Terawattimmar el är det en ökning av 120%. För att klara denna ökningen så kommer det vara väldigt viktigt att inte hamna i någon debatt om, som vi var precis inne på, kärnkraft versus vindkraft. Det är inte kärnkraft versus vindkraft. Vi kommer att behöva alla typer av produktionsslag, som är fossilfria och miljövänliga. Vår nya regering har stor fokus på kärnkraft. Men vi behöver också de andra kraftslagen. Eftersom produktionstillskott av kärnkraft tar sin tid. Även om vi antar den nya teknikutvecklingen. Men vi behöver utveckla vår produktionskapacitet mycket snabbare. Så utöver att främja förutsättningar för kärnkraft så bör man också se till att undanröja alla hinder för utveckling av vindkraft, speciellt i södra Sverige, där vi har mycket, mycket högre energipriser än i resten av landet. Man bör också se till att de projekten som redan ligger på regeringens bord kommer till stånd. Alltså det finns redan idag viljan, det finns projekt, det finns idéer, inte bara idéer, det finns konkreta projekt. Och det finns också betalningsvilja och Finansiering för dessa projekt. De ligger på bord. De måste man godkänna och undanröja hinder för, så att de kan verkställas. De projekten ungefär kan ge över 30 Terawattimmar och det är mer än hela Sveriges vindkraftsproduktion under år 2021.
Och du säger, Mark, att de där 30 terawattimmarna och mer än så behöver vi för vår framtida el- och energiförsörjning, för Sveriges framtida behov helt enkelt. Men det är spännande också att lite mer förstå E.ON, ett ledande energiföretag. Vi vill ju, tänker jag, många av oss som lyssnar på podden, att ni ska investera en väldig massa i det klimatsmarta, det nya, den här extra elkapaciteten, extra energi som behövs. Vad krävs för att du ska plocka fram plånboken och investera i mer fossilfri el i Sverige?
Kanske innan jag svarar på den frågan, låt mig, därför den har också att göra med det som vi sysslar med och det förklarar jag gärna. Och den hoppas jag inte att jag tar för mycket tid i anspråk, därför det kan jag prata väldigt länge och gärna om. Men innan jag gör det, låt mig kort också förklara en annan viktig idag underutnyttjad resurs, nämligen kraftvärme. Also Anlegninger som producerar Wärme, Fjärrvärme, och samtidigt använder den Energien för att producera El. Och vi har pratat om, jag berättade precis att vi måste bygga ut vår kraft på elproduktion och regeringen jobbar väldigt starkt med att skapa förutsättningar för kärnkraft. Och det tar också några år. Vi har konkreta planer för att bygga ut vindkraft. Och sen har vi också konkreta, också väldigt nära till hands liggande möjligheter att skapar rätt förutsättningar för kraftvärme så att vi producerar mer värme, fjärrvärme, och samtidigt använder den energin också för att produktionskällan också för att producera el som är lokalt och som kan aktiveras rätt så snabbt. Nu till din Frage. E.ON är aktiv i två huvudområden, kan man säga. Der ena är elnätet, also transport av el. Där har vi 1 miljon kunder och det gör vi i många delar av landet, alltså nationellt.
Just det.
Och sen är vi aktiv inom energilösningar. Och energilösningar både till privat och till företagskunder. Och energilösningar är när vi tittar på privatkunder både elhandel, also våra elhandelsavtal, och det är lösningar som solceller, lösningar för elektromobilitet för det privata hemmet. Den andra delen till företagskunder har också en bredare palett, det är fjärrvärme i städer Malmö, Norrköping, Örebro och Stockholm. Och också fjärrkylarlösningar. Sen har vi en rad lösningar också med solceller, integrerade värmekylarlösningar till företag, alltså lokala lösningar för stadskvarter, men också till företagskluster och så vidare. Och vi har en rad tjänster som säkra oavbrutet el- och energiförsörjning för kritisk infrastruktur, bland annat datacenter. Och sjukhus som vi levererar under varumärket Coromatic. Väldigt kort sagt vår portfölj. Och den ena drivkraften som vi som är för oss väldigt engagerande och väldigt viktigt är hållbarhet. Därför såklart måste vi ställa om vår portfölj och komma till en netto null utsläpp som vi har sagt, vi kommer nå i scope 1 till 3, det betyder vår egen utsläpp, utsläpp av våra produkter, men även det som vi, våra leverantörer har.
Allt.
Där kommer vi i den hela den omfattningen till en netto null utsläpp till 2035. Och det är en drivkraft för oss, att utveckla och erbjuda produkter och erbjudanden som möjliggör detta för oss själva, men också för våra kunder. Och om vi den ser i stort, den hållbarhetsdrivkraften kommer genom elektrifiering igen. Och vi behöver mer eltransport, alltså mer elnät. Vi måste bygga ut våra elnät. De måste bli robustare, mer flexibel, intelligent och också anpassas till den Verdubbling av elanvändning. Det är ett viktigt område. Sen tycker vi att, och tycker många att kraftvärme ska är en outnyttjad resurs som jag sa innan, och där vill vi investera i Malmö till exempel, vill vi utveckla vårt fjärrvärmesystem och bygga en ny anläggning, gärna kraftvärme, gärna en stor anläggning som inte bara säkrar Malmös energiförsörjning men också leder till och bidrar till de klimatambitionerna som till exempel Malmö har satt för sig själv. Och där vill vi bygga en ny anläggning och har för oss planer att göra det. Vad måste komma till stånd för att göra?
Och de här
Förlåt, du hade...
Ja, men jag bara frågade om det du säger att ni vill göra och investera i eller bygga ut. Finns det några hinder idag för att göra det eller väntar ni på tillstånd eller var ligger tidsplanen någonstans för detta?
Alltså om man tar det stora hela är, om vi tittar på elnätsutbyggnaden och det pratar vi hela landet, där behöver vi ett elnät är en reglerad verksamhet. Also der er wellet på en detaljnivå en reglerad verksamhet. Både när det gäller vad man får tjäna, men också i andra vilka funktionskrav och vilka kvalitetskrav som ligger. Det är en reglerad verksamhet som övervakas av myndigheter, av staten i princip, förenklat sagt. Och här behöver vi rätt förutsättningar så att vi kan investera. Så vi behöver rätt finansiella förutsättningar så att vi kan genomföra våra investeringar. Vi har lagt till exempel ett rekordprogram för åren, för de kommande 4 åren, som är 16 miljarder i Sverige, att investera bara i vårt elnät. Och den har vi inte bromsat under pandemin. Vi kommunicerar det här investeringsprogrammet under den kommande Regleringsperioden, när pandemin drog igång. Vi har sagt, vi ser Elektrifiering, det är och vi ser Hållbarhet som en Voraussetzung hat, verkligen lösa Klimatutmaningen. Och vi har sagt, vi kan inte bromsa in, och vi har en långsiktig affär, därför håller vi fast i det. Och det är en operativ ansträngning att göra det. Sen, det är en konkret satsning. Sen har vi planer för att bygga ut vårt Fjärrvärmesystem i Malmö. Vi har ett biogasbaserat Kraftwerk i Helene Holmsverk i Malmö, som är från som är gammal och som vi vill ersätta med ny biobränsle eller auch mehr miljövänligt Produktion av Fjärrvärme. Und da finns olika Alternativ, och det är det som alltid sa, man måste komma på plats, är diskussionen med samhället, att man hittar rätt förutsättning, men också de formella tillstånden. Mm.
Så vi får skynda på politiken och andra beslutsfattare också. Jag måste fråga, för du är inne lite på det här med den andra delen av det, och jag vet att ni har pratat mycket om detta också. Exakt. Och det är ju den här sparande, effektiviseringen, andra sätt att faktiskt ta vara på den energi på ett bättre sätt. Hur jobbar man och varför fokuserar vi inte mer, nu menar jag vi liksom, olika aktörer och kanske till och med politiker, på effektiviseringssidan och sparandesidan, och hur jobbar ni med det?
Ja, det är en väldigt viktig fråga, inte bara här och nu i den rådande situationen som vi har i Europa just nu, som är såklart väldigt tragiskt och helt obegripligt. Men också sen lite längre tillbaka, det är en väldigt viktig fråga. Sveriges riksdag har beslutat om ett mål för effektiv energianvändning, som fastställer att Sverige år 2030 ska ha 50% effektivare energianvändning än år 2005. Och sen kan man fråga sig, hur mäter man det? Och målet mäts som energiintensitet. Och det betyder att man mäter tillförd energi i relation till bruttoinlandsprodukten. När man gjorde uppföljning i 2021, så hade Sverige typ 29-30% lägre energiintensitet än 2005. Och Energimyndighetens bedömning var att man på det sättet med den takten inte kommer nå målet, om man inte ändrar förutsättningen. Jag tycker inte att vi pratar tillräckligt mycket om energieffektivisering, som du själv var inne på. Jag tycker det är helt rätt. Och det har lite sin, tror jag, sin förklaring i de låga elpriser som vi hade de senaste åren. Det var inte rätt, utlöste inte rätt drivkraft, naturlig drivkraft hos alla, att verkligen engagera sig i frågan. Kanske som jämfört med andra länder, där man har i princip har högre energipriser, och de kanske har en högre drivkraft på själva besparingen. Men en hel del har gjorts i Sverige, från det glömmer det. Also, om vi tittar på de problemområden. Sverige har trots befolkningstillväxt och ökad BNP inte ökat sin energianvändning sedan 70-talet. Och det är bättre byggda hus, bättre teknik och så vidare. Men om vi går till dagens läge och i det läget som vi befinner oss nu, så har energieffektiviseringen seglat upp som en väldigt kritisk framgångsfaktor eller åtgärd för att komma till rätta med många av de utmaningar vi står inför. Det fanns också här, kanske intressant i sammanhanget med lite fakta eller analyser, Energieforsk har gjort en studie, och skulle priserna i södra Sverige, skulle kunna vara på samma nivå än förra hösten, om hela Europa minskar sin användning med 10%. Så att det finns potential i mindre energianvändning. Dessutom, om vi tittar på kriget, alltså om vi tittar i stort Rysslands krig mot... förlåt, var det en fråga? Eller? Nee. Okay. Och när vi tittar på lite i stort i Europa, Och när vi tittar på Rysslands krig mot Ukraina, det har satt en enorm press på elsystemet. Inte minst på grund av Europas stora beroende av rysk gas, som har pressat upp gaspriserna. Och har också gjort att vi har en stor osäkerhet när det gäller tillgång till gas. Och det är högst relevant i andra länder som inte har den stora andelen av Fjärrvärme som vi har, men som är mycket mer beroende av Gas i sin Hushållsuppvärmning. Och också i industriella Prozesse väldigt stark beroende auf Tilgungen til Gas. Detta i sin tur har påverkat Elprises. Dafür den bestimmt pro Grund auf eller mit den dyreste Elproduktionen zum Behövs für at TKF der Fragen. Also der er veldig besværligt og kritisk til om vi har en energikrise i Europa. Og vi har også en energikrise i Sverige. I det finns en rat, hade du en fråga?
Denna energikris, Mark, är den tillfällig bedömer du? För i så fall kan man ju liksom tänka sig att ja, men då tar jag väl på mig en ylletröja till och bara väntar ut detta. Eller är den här typen av priser och rent av fysisk brist som vi ser nu, är det det nya normala så att säga?
Hur den krisen utspelar sig är väldigt svårt att bedöma. Och också om vi tittar på det som pågår på EU-nivån så inför man kortsiktiga krisåtgärder. Och de till exempel innebär att medlemsstaterna ska dra ner sin energiförbrukning med 5% under de dyraste timmarna. Det är också förslag att man ska generellt minska sin energiförbrukning, elförbrukning med 10%. Och sen finns på grund av den erfarenheten som många länder eller som EU har gjort nu såklart en väldigt stark drivkraft att bli oberoende från rysk gas. Och det driver i sin tur också en Mut för mehr förnybar energiproduktion. Och utbyggnad av förnybar kraft och fossilfri kraft i Europa.
Fråga då är det här med,
Mm.
jag bara undrade om, på tal om det, frågan kring export, att vi exporterar väldigt mycket el och det har ju varit också väldigt mycket diskussion om, ska vi verkligen göra det när vi har kris själva eller våra priser går upp, borde vi inte bara liksom behålla vår el eller vår energi på vår planhalva och så får de andra klara sig bäst de vill. Vilken nytta ser du att vi gör ändå med den här exporten? Du var ju kanske ändå lite inne på det med att man kanske pushar lite mot det fossilfria på något sätt.
Ja, alltså för det första, det är riktigt att Sverige är en stor exportör av el och det är dessutom fossilfri el. Och vår el och vår export gör stor skillnad för det europeiska systemet och det tycker jag, och jag vet att export och allt det diskuteras nu kritiskt, men jag tycker i grund och botten kan vi också vara stolta över det att vi bidrar i den här situationen till lösningen. Också att vi har idag en europeisk elmarknad, det ger i grunden ett effektivt system. Och det börjar också för leveranssäkerhet i hela systemet. Därför vi måste också komma ihåg, fysiskt måste vara ett elsystem ha balans mellan produktion och konsumtion varje enskild timme. Vi exporterar el i de timmarna där vi har överskott. Men det finns också importbehov i de timmarna där vi har en underskott, där vi också är beroende av import. Så totalt sett bidrar det systemet till en ökad effektiv. Därför skulle alla bara bygga för sina behov, skulle alla bygga in extra marginal och det är samhällsekonomiskt inte det bästa när man kan ha ett utbyte. Men såklart, den diskussionen i en så ansträngt läge med där vi har så goda förutsättningar men också stora skillnader i landet ställer ett system på sin spets. Och den diskussionen finns på EU-nivå, var är nu ett system, ett systemdesign som är rustat för sådana kriser, för sådana situationer. Men här är min tydliga position, såklart måste man titta på det. Och jag välkomnar också alla analyser, men vi är i en kris. Och den krisen, vi har inte pratat om betalbarheten för befolkningen, men den krisen måste lösas här och nu. Och det ska man inte ha shot from the hip för att lösa väldigt komplexa Systemfragen. Det är inte bara Systemet eher komplex mit Produktion, Distribution, Kraftwärme auch so wieder in Sverige, denn der man auch so hat, som du själv nämnde, verbindet sie till Kontinenten und mellan Länder. So der muss man war versiktigt, man musste titta über der, men ta sin tid och experterna med och inte ta besluten i stunden där man har en kris.
Fråga på vad man kan göra själv, och vi var lite inne på det igen, men jag vill ändå fråga igen om det här med att det här med effektivisering och sparande. Vi har gjort ett annat avsnitt med Energiforsk och Marcus som pratade om hur vi som privatpersoner kan själva tänka över våra energianvändning. Men det jag undrar är att jag har själv solceller på mitt tak, och nu blir jag ju då både producent och kanske ja, prosument, eller vad nu heter, prosument av el och energi. Är det smart att vi själva blir producenter, och liksom hur ska man tänka?
Also, ja, Tücker, der Rett, man so mal, aller kann, der wichtiger und der schöner eher mit Dagens Technik, auch so i Wort System, der Braut, aller kann, aller haben Möglichkeit, dass jura not. Auch innen ja, komm mal, till den spezifischen Frage kring Solceller, da findest mo aller Munger, Enschilder kann jura not. Desom, aller kann jura, man kann, der man haben möglich flüttert sie in Verbrückling. Auch wie zum Beispiel Anwender Chance zum Heta Elna, zum Ivo ab visualisierer, wo er den Verbrückling weihe Minute, auch wort go den Verbrücklingen Ort. Und dann kann du sehen, kann ja Twitter sehen auch so wieder. Der Lothar kann schon litte nicht zusammenhanget. Men om många gör det, blir der ein Effekt. Och en effekt är inte bara att man använder absolut mindre energi, men att man också smetar ut den bättre under dagen. Därmed tar man dessa så kallade effekttoppar som man smetar ut. Och därför vi måste komma ihåg vid varje timme jämför vi efterfrågan med produktion, och den dyraste produktionen i den timmen sätter priset. Det var nu lite, det kan man göra bara på, alltså enbart på elhandel med smarta tjänster. Alltså där har tekniken kommit också långt. Om vi går till solceller.
Vänta lite Mark, för att jag ville fråga dig om den där appen. Vänta lite Mark, din app där är ju jättespännande. Det gör det ju enkelt för alla oss dummies att förstå hur elen går åt, vad den används till och vad man kan spara, och också förstå vilka sladdar som är viktiga att dra ut och vilka saker som förbrukar mycket el och vilka som knappt gör någon skillnad. Men nu är det ju ett antal tusen människor, tänker jag, som använder den där appen. Ser du att det gör skillnad på energi- och eltopparna? Och sen till slut, what's in it for me? Får jag en lägre elräkning från dig om jag uppför mig väl och inte dammsuger när det är toppar och så?
Also, der kann schon für Tidit erzählen, um wie sie einen Effekt pro Systemet. Desom ja själv se, at ja, till exempel, verken flytta min förbrukning till, därför, ja, titta varje morgon, titta jag på min app, och se, pris tim för timme, och ja, timprisavtal, och jag kan se, timme för timme ser jag min elpris, den kommande dygnet. Sen kan jag bestämma mig, jag har möjlighet till en elbil och kan ladda hemma, som jag är glad för, men den kan jag också flytta min förbrukning till de timmarna där elpriset är inte så sky high som den är just nu, under den här tiden vi pratar just nu. Så att där kan jag verkligen förflytta min förbrukning, och det är såklart ger effekt. Viktigt här, och det är väldigt viktigt att komma ihåg, om du inte kan förflytta din användning, eller du vill inte göra det, också fair enough, då ska du inte ta timpris. Därför det blir förmodligen dyrare om du tar timpris och inte jobbar aktivt med det. den Situationen, som vi har just nu med höga elpriser. Und ja, den ser du en effekt på din elräkning. Den ser du en effekt på din elräkning. Alltid svårt att jämföra, därför kanske förra året till exempel hade vi en mycket varmare vinter än temperaturerna som vi har just nu. Så man måste alltid, när man jämför, också titta på hur mycket förbrukning hade jag. Men det är jeder effekt i krona och öre. Och den situationen som vi har just nu på marknaden, där vi har extremt höga priser, som är ett bekymmer för framför allt södra Sverige, men också resten av landet. Det gör också att man är väldigt intresserad. Därför den Frågan blir relevant för din Ökonomie. När priserna är väldigt låga, det som jag nämnde tidigare, och man förflyttar sin Verbrückning, är kanske den finanziella Incentive inte tillräckligt stort. Även om varje krona räknas och varje kilowattimme räknas.
Och bara påminna våra lyssnare här att en del av det där att slå på maskinerna vid ett annat tillfälle, det gör ju maskinen helt själv om man bara ber den om det. Det är bara att programmera tvättmaskinen till exempel. Man behöver inte, som det ibland hörs i debatten, stiga upp klockan 3 på natten för att den ska tvätta klockan 3. Men Mark, vi känner varandra lite bättre nu, så nu ska du få en riktigt elak fråga också. Och det är att du berättar ju att elpriset sätts av den dyraste kilowattimman. Och väldigt många kilowattimmar är ju väldigt mycket billigare. Och däremellan finns ni. Man får ju en känsla av att ni tjänar rätt bra nu när ni tar betalt för som om varje kilowattimme vore den dyraste fast den inte är det. Ska inte ni ta och ändra på det för allas vår skull?
Alltså jag är tacksam för den frågan. Och den frågan är egentligen vem tjänar på krisen? Det är också en fråga som många ställer. Nu vill jag säga att om jag tar två steg tillbaka och tittar på vad är fair, väldigt logiskt, så är det inte E.ON med vår portfölj. Därför, vi har ett elnät som är reglerat. Vi tjänar det som staten tillåter. Och det som vi bara tjänar är att överföringsförlusterna, alltså när man transporterar el från A till B, har man tekniska överföringsförluster, och i den Produktionspunkten, där man har sagt, att man levererat, måste vi köpa tillbaka. Och om den Elprisen är så hög, förlorar vi på det. Der en del, also der der en Utmaning hellre de höga priserna än att den Fördel för vår Elnetzverksamhet. Vår Fjärrvärmeverksamhet belastet das väldigt stark auf de Voraussetzungen, som vi har på marknaden. Dafür herproduzierer wie Wärme, der ingående Brennselkosten oder som vi mit der produzierer wie Wärme und levererer til vores kunder. Og det er snarere en belastning for os, når gaspriset har stiget i højden. Det er også en anden debat, som man måste tage kring det. Men der kender vi ikke på krisen. Tværtom, vi virkelig har en utmaning, og det er vores fremste opgift at sikkerstille varmeforsyningen når den under de rådende omstændighederne. Sen har du elhandlen. Elhandlen er lågt marginal. Vi køber el på marknaden, og vi sælger el på marknaden. Og om prissvingninger bliver større, er det bare en større utmaning for os. Men den marginalen højes ikke. Altså, vi tjener ikke mere på det. Vi har bare større risker. Og så at vi tjener ikke på den krisen. Hvor opstår, hvor, vi, derfor vi producerer bare el i vores kraftvarmeværk til en delvis, så vi er ingen storskalig elproducent. De har en fordel, de kan have en fordel af den her situation. Og sen er der Svenska Kraftnät, som tjener mellem prisskillnader, som regulerer prisskillnader mellem de olika prisområden. Og de, som vi ved, har de såkaldte flaskhalsindtægter, som opstår på grund af de enorme priserne, som vi har. Ja, pass, det var et lidt længere svar. Jeg er taksam for den frågan, derfor man måste titta del for del, og man kan ikke sige, at alle energibolag tjener på det. Og så.
Ett viktigt svar.
Men det är ju tydligt att vi ska ha med Svenska Kraftnät nästa gång i vår podd, Mattias, tänker jag. Och höra lite vad de gör nu för tiden. Vi närmar oss slut. Mark, om du skulle ge ett tips hur man ska tänka här i december för att faktiskt vara medskapare av en bättre möjlighet och en bättre prislapp på sin räkning framåt. Vad skulle du då ge för tips?
Ja, så här. i den stunden som vi är, jag har två punkter. Det första är, titta på din förbrukning. Var smartare i din energianvändning. Investera gärna i solceller så att du förbrukar mindre energi och gärna producerar själv, om du har möjlighet. Därför varje Kilowattimme räknas just nu i den krisen som Europa befinner sig i. Der andere Delen er, glöm inte att i förlängning är de hållbara valen, ur många perspektiv, de bättre valen. Så att när man tar långsiktiga beslut, glöm inte hållbarheten.
Bra, bra tips. Och jag kan bara meddela er om det är någon där ute som ifrågasätter huruvida man faktiskt får någon effekt av att kolla varje timme när det är dyrt eller inte. Så gör vi hemma och det är inte jag, därför att det hade jag inte tänkt på, men min man är på mig som en hök! Sätt inte på diskmaskinen nu! Och så får man då helskotta eller bil. Jag har också elbil, har den förmånen. Men det gör skillnad, kan jag berätta. Så var lite om sig och kring sig. Det lönar sig både för världen och för plånboken. Stort tack, Mark!
Jag testar det där. Jag testar det där i skarpt läge, att säga dammsug inte nu till mig själv dagar ut och dagar in och se hur länge det
Just
argumentet
det,
håller.
dammsug aldrig. Det är också ett bra argument av massa skäl. Väldigt bra. Tack så mycket för detta. Tack Mark för att du var med och tack Mattias, och båda två ha en fantastisk jul och nyår om man nu firar det, och annars för er alla andra så ses vi nästa år 2023. Tack för det.
Thank you.